Med tanke på allt det här är det ju helt på sin plats nog att pyramiden räknas som ett av antikens 7 underverk. Jag menar bara själva byggtiden, 27 år. Jag har jobbat på YLE längre än den tid det tog att bygga Keopspyramiden.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Psykotikki. Salto quântico, salto quântico, salto quântico.
Quantum leap. Salto quantico, salto quantico, salto
quantico. Kvantum, det du inte visste att du ville veta.
Av den antika världens 7 underverk finns bara ett kvar. Den stora pyramiden som ligger på Giza-platån i Egypten. Byggd av farao Keops för cirka 4500 år sedan. Den var i mer än 4 årtusenden den högsta byggnaden på planeten tills Eiffeltornet stod klart 1889. Keopspyramiden är och förblir ett bestående bevis på mänsklighetens uppfinningsrikedom och beslutsamhet då vi tar en paus med att ha ihjäl varandra och gör någonting vettigt för en gångs skull. Men pyramiden är också ett bestående mysterium. Har den de facto någonsin använts som gravkammare? Finns det ännu oupptäckta hålrum och kammare inuti pyramiden? Hur byggdes den? Byggdes den av utomjordingar? Okej, vissa mysterier är mera sensationsinriktade än andra, men många obesvarade frågor återstår helt på riktigt fortfarande. En artikel som nyligen publicerades i Nature Communications har kastat åtminstone lite ljus på ett av de här genuina mysterierna. Med hjälp av strålning från yttre rymden och teknologi som först utvecklades för användning i partikelacceleratorer har forskare som samarbetar med projektet Scan Pyramids upptäckt en ny passage inuti den stora pyramiden i Giza. Med andra ord, det hela är lite som att ta röntgenfoto, fast istället för att röntga din arm röntgade man hela den enorma Keopspyramiden, fast utan röntgenstrålning då alltså. Exakt hur det gick till, det ska vi kolla in lite närmare i veckans kvanthopp. Vi ska också ta en titt på vad annat man kan tänkas använda den här tekniken till. Ändamålen är på riktigt många, allt från att bekämpa drogsmuggling till att skapa effektivare sätt att varna för stundande vulkanutbrott. Välkommen till Kvanthopp, jag heter Markus Rosenlund. Först ska jag komma med ett erkännande. Jag har aldrig själv stått vid den stora pyramidens fot i Giza. Jag har bara sett den från ett flygplansfönster. Det harmar mig. Jag menar, det är en sån där grej som det borde höra till att göra en gång i livet. Att se det enda av antikens ursprungliga 7 underverk som ännu återstår. Att se den väldiga pyramiden som byggdes eventuellt som gravmonument åt Egyptens fjärde dynastis farao Keops, eller Khufu som han också kallades, under hans regenttid i början av 2500-talet före vår tideräkning. Keopspyramiden är, kort sagt, Egyptens äldsta och med sin nutida höjd på 138 meter den största av Egyptens och hela världens pyramider. Jag menar, någonting som imponerade på självaste Napoleon måste ju vara en imponerande syn. Soldater, tänk på att från toppen av dessa monument ser 40 seklars historia på er. Så sa alltså Napoleon strax innan det så kallade slaget vid pyramiderna den 21 juli 1798. Jag dristar mig hur som helst att göra ett avsnitt av Kvanthopp om pyramiden utan att ha besökt den. Jag menar, Mika Valtari kunde ju skriva Sinuhe egyptiern också utan att någonsin besöka Luxor, de gamla egyptiernas Thebe, där boken utspelade sig. Där har jag däremot varit. Jag har sett det stora templet i Karnak, en annan otrolig symfoni i sten. Jag har till och med varit inne i Tutankhamons grav innan myndigheterna stängde den. Så om någonting nu händer mig, typ en flygel som faller på mig medan jag vandrar längs Mannerheimvägen, skyl på Tutankhamons förbannelse. Och Abu Simbel-templet, där var jag också. Oj, vilka mäktiga, massiva monument människohänder mäktar skapa av sten när inspirationen faller på. Och piskan, antar jag. Fast apropå piskor så är det ju en myt det här med att pyramiden i Giza skulle ha byggts med slavarbetskraft, eller pyramiderna i Giza, där finns ju förstås flera. Numera tror forskarna att de här pyramiderna byggdes av rätt så högt specialiserade stenhuggare med hög lön och hög social status, plus en armé av värvade, inom citat, flyttgubbar förstås, lite som värnpliktiga, för att flytta de inalles 2,3 miljonerna stenblock som pyramiden består av. Det är imponerande, hårresande mängder sten vi snackar om här, minst sagt. Omkring 5,5 miljoner ton kalksten, 8000 ton granit plus 0,5 miljon ton murbruk användes i konstruktionen. Och allt det här flyttades och formades till en enorm pyramid med 4 sidor, uteslutande med muskelkraft under Egyptens stekande sol dessutom. Och utan några egentliga hjul. Hjultransporter var i och för sig kända i det forntida Egypten, men de användes främst för droskor och liknande. Terrängen runt pyramiderna, inklusive ökensanden och den ojämna marken, skulle nog annars också ha gjort det svårt att använda hjulfordon för att flytta de massiva stenblocken. Så man använde en sorts kälkar som drogs på rullor. De flesta av stenblocken bröts lokalt i Giza strax söder om pyramiden. Den vita kalkstenen som användes för det numera huvudsakligen försvunna skinande blanka höljet transporterades med båt över Nilen från Turabrotten på den östra ökenplatån cirka 10 kilometer sydöst om Giza-platån. Största delen av all sten i Keops-pyramiden utgörs alltså av en speciell typ av så kallad nummulitisk kalksten, bildad av fossiler av oräkneliga mängder små förhistoriska skaldjur. De kan fortfarande ses här och där i pyramidens block vid noggrann inspektion. Fossiliserade hajtänder kan man till exempel också hitta där, bland annat. Det här är faktiskt ett av mina favoritfakta när det kommer till Keopspyramiden. Den är byggd två gånger. En gång av små havslevande skaldjur för miljontals år sedan. Och en gång till av människor för mer än 4000 år sedan. Mycket av det vi vet om byggandet av Keopspyramiden kommer från den så kallade Merers dagbok, ett drygt 4500 år gammalt dokument, världens äldsta pergament faktiskt, som hittades 2013 i en grotta vid Wadi al-Jarf vid Röda havets kust, 180 kilometer söder om Suezkanalen. Och det handlar alltså, som namnet säger, om en dagbok skriven av Merer, en tjänsteman. Inspektör var hans titel, som hade en betydande roll vid uppförandet av Keopspyramiden. I de här texterna beskriver Merer de 3 månader långa resor som gjordes mellan kalkstensbrottet i Tura och Giza för att frakta kalkstensblock till pyramidbygget. Merer skriver också att han rapporterade till Ankhaf, som var farao Keops halvbror. Egyptologen Zahi Hawass har kallat det här fyndet av Merers dagbok för det viktigaste fyndet i Egypten under 2000-talet. Merers dagbok finns utställd på Egyptiska museet i Kairo. Sen ingår det ju som sagt också sisådär 8000 ton granitstenar i pyramiden. Och det är nu som logistiken blir riktigt imponerande. Granitstenarna transporterades från Assuan mer än 900 kilometer söderut. Det motsvarar att släpa enorma granitblock från Lappland till Helsingfors. Fast nu ju, egyptierna använde ju faktiskt flodtransporter på Nilen, alltså båtar med andra ord. Graniten användes uttryckligen när det behövdes styrka i strukturerna. De största enskilda granitblocken, som väger mellan 25 och 80 ton, bildar taket i den så kallade kungens kammare och i de så kallade avlastande kamrarna ovanför den. Hur som helst, för att slutföra den stora pyramiden i Giza, Keopspyramiden, på 27 år har man räknat ut att det krävdes att 250 väldiga block höggs ut varje dag. Det här skulle ha krävt en genomsnittlig arbetsstyrka på cirka 13 200 personer och som mest en styrka på ungefär 40 000 man. Med tanke på allt det här är det ju helt på sin plats nog att pyramiden räknas som ett av antikens 7 underverk. Jag menar bara själva byggtiden, 27 år. Jag har jobbat på YLE längre än den tid det tog att bygga Keopspyramiden. Det blir 30 år för mig på rundradion nästa höst. Och som en ytterligare jämförelse, Sagrada Familia-basilikan i Barcelona har byggts sedan 1882 och den är ännu inte färdig. För att inte tala om att den är mycket mindre än Keopspyramiden. Men okej, det skulle finnas så mycket att säga om Keopspyramiden och dess betydelse ur en historisk och kulturell synvinkel att 3 program inte skulle räcka till. Så vi skippar för den här gången lejonparten av allt stuff. Och nischar in oss på det som jag nämnde i början. En superhögteknologisk ny metod för att titta in bakom stenmassorna i pyramiden och komma dess mysterier på spåren på ett sätt som aldrig förr har varit möjligt. Jag talar om en metod som redan har uppdagat 2 hittills okända hålrum i pyramiden. Och det här alltså utan att så mycket som ens nudda vid en enda av de gamla stenarna. Alltså, det är ju ett faktum att till skillnad från på 1800-talet, då arkeologer kunde gräva eller spränga i stort sett var och hur de ville, är försiktighet numera en prioritet. Forskarna har varit tvungna att utveckla nya sätt att titta in i stora strukturer som Keopspyramiden utan att skada dem. Så vad de behövde var i huvudsak en gigantisk röntgenkamera. Men röntgenstrålar funkar inte för att kika in i så stora stenstrukturer. De kan bara tränga igenom mycket små avstånd i sten. Så forskarna behövde ett annat redskap. Och svaret anlände hela vägen från rymden. Jorden bombarderas hela tiden av högenergetiska partiklar som har sitt ursprung i våldsamma astrofysiska fenomen i stil med svarta hål och supernova-explosioner. Miljoner eller miljarder ljusår avlägsna. De här små kosmiska gevärskulorna, kosmisk strålning kallas de alltså, smäller jämnt och ständigt in i jordens atmosfär med nära ljusets hastighet och sönderfaller till partiklar som kallas myoner. Myoner är elementarpartiklar, universums minsta grundläggande legoklossar. De är i huvudsak kusiner till de välbekanta elektronerna som svischar runt atomkärnorna. Myonerna är tyngre än elektroner och de är väldigt instabila. De sönderfaller på några miljondelar av en sekund. Men de lever just tillräckligt länge för att de ska hinna passera genom jordens atmosfär och träffa jordens yta. Myoner har en mycket viktig egenskap. De interagerar ganska svagt med materia när de passerar genom någonting fast. Lite som neutrinerna vi talade om förra veckan. Därför kan myoner flyga rakt igenom solida berg eller pyramider. Men myonerna penetrerar inte stenen riktigt helskinnade. De tappar energi på vägen. Lite på samma sätt som din bil förlorar energi i form av svarta gummisträck i asfalten när du tvärbromsar. Och det här visar sig vara en användbar sak. Till exempel när man vill titta in i någonting som man inte kan eller får borra sig in i. Som Egyptens största och äldsta pyramid. Och så här går det alltså till. Forskarna börjar med att vända sina detektorer mot skyn för att mäta det lokala flödet av myoner som kommer från himlen. Sen gör de samma sak, fast de ställer sina detektorer så att pyramiden kommer mellan dem och myonflödet från skyn. Och vad som händer då är att pyramidens väldiga stenmassa stoppar några av myonerna. De som inte har tillräckligt med energi för att slå sig hela vägen igenom och släpper igenom resten. Och nu kommer vi till den riktigt spännande biten. Om pyramiden har ett tomrum i sig någonstans, då förlorar myonerna inte lika mycket energi om de passerar genom just den här delen. Det blir ett avbrott i bromsspåret liksom. Och Sedan när muonen kommer tillbaka till kompakt sten, då börjar bromsspåret på nytt. Med andra ord, när du tittar på muoner som passerar genom Keopspyramiden kommer bara några av dem att ta sig hela vägen genom all sten. Men om muonerna passerar genom ett tomrum, säg nu en hittills okänd kammare, kommer flera muoner att ta sig hela vägen till din detektor just där. Precis som röntgenstrålar passerar genom dina mjuka delar utan problem, men stoppas av dina ben. Den här metoden visar i och för sig bara var eventuella tomrum i pyramiden finns i en dimension. Men om du flyttar din detektor för att titta från olika riktningar kan du så småningom bygga upp en tredimensionell bild av pyramidens inre, inklusive eventuella tomrum. Det hela motsvarar egentligen det när du genomgår en så kallad datortomografi, fast den baserar sig på positroner, en sorts antimateria faktiskt. Tekniken där man använder myongenomlysning kallas följaktligen myontomografi, eller ibland myografi. Och japanska forskare kopplade till det så kallade Scan Pyramids-projektet har alltså under den senare tiden använt den här tekniken för att i princip, inom citat, röntga Keops-pyramiden. I en färsk artikel i Nature Communications redogör forskarna för existensen av en tidigare okänd tunnel i pyramidens inre, cirka 2 meter hög och 2 meter bred och 9 meter lång. Och det här är faktiskt inte det första tomrummet som upptäcks i Keops-pyramiden nu på senare tid. 2017 hittade forskare från Scan Pyramids ett ännu större tomrum, cirka 30 meter långt. Grand Gallery kallas det, det stora galleriet. Än så länge vet ingen exakt vad som finns i de här håligheterna. Hur lockande den må vara att föreställa sig en skattkammare full av guld och diverse forntida egyptiska artefakter till tonerna av Indiana Jones signaturmelodi, vet vi att det här inte är sant, åtminstone när det kommer till det mindre tomrummet. Forskarna lyckades nämligen lirka in ett endoskop, en lång, smal och flexibel kamera i det utrymmet. Och vad de såg var, no, inga föremål åtminstone.
Snakes. Why did it have to be snakes?
Baserat på hur de nyupptäckta tomrummen är placerade tror forskaren helt enkelt att de är strukturella håligheter inritade i pyramiden av de ursprungliga arkitekterna i syfte att minska vikten och påfrestningen på tunnlarna och kamrarna under dem. En metod som egyptologerna har känt till under en lång tid. Men hej, faktum kvarstår ändå att vi helt enkelt inte har någon aning om vad som kan finnas i det större tomrummet. Det är myontomografin inte tillräckligt exakt för. Resolutionen är för liten liksom. Upplösningen på bilderna räcker inte till för de mindre detaljerna. Egyptens arkeologiska myndigheter är hur som helst medvetna om de här upptäckterna och det pågår en debatt i det lokala vetenskapliga samfundet om hur man ska gå vidare med fyndet. Forskarna väger fördelarna med att borra sig in i det större tomrummet mot det faktum att det oundvikligen kommer att tillfoga pyramiden permanent skada. Inte lika stor skada som alla de otaliga hugade gravplundrare och tidiga arkeologer som ända sedan antikens dagar har brutit sig in i Egyptens pyramider och konungagravar, men i alla fall.
Grave robbers will be shot. Good thing we're not grave robbers.
Men det är inte bara egyptologer som vädrar morgonluft i och med den här spännande nya metoden att kika genom sten. Myontomografi har nämligen också andra användningsområden, också utanför Egypten. Metoden kan ju användas för att analysera den strukturella integriteten hos allsköns historiska byggnader och monument. Allt från Sankt Pauls katedralen till Sveaborg. Men också civilingenjörerna som sköter om samhällets infrastruktur kan ha någonting att hämta här. Myongenomlysning kan användas för att kolla tillståndet hos broar, tunnlar, dammar och diverse annan infrastruktur. Genom att upptäcka defekter, sprickor eller korrosion kunde ingenjörerna tänkas planera underhålls- eller reparationsaktiviteter bokstavligen på andra sidan gatan från dig. Med hjälp av strålning från partikelbombardemang från fjärran galaxer. Hur galet är inte det? Geologerna, de inser säkert också nyttan i det här. Myontomografi möjliggör undersökning av underjordiska geologiska strukturer såsom malmådror, grottor eller geologiska förkastningar. Den här sortens information är värdefull för mineralprospektering eller för bedömning av stabiliteten hos befintliga gruvor. För att inte tala om att metoden överlag kan öka vår kunskap om geologiska processer. Och de kanske borde lystra till också på Olkiluoto 3:an och i kärnavfallsgrottan Onkalo. Kärnkraftverk och lagring av kärnavfall är nämligen ytterligare en prima potentiell tillämpning för myontomografi. Metoden kan användas till exempel till att inspektera integriteten hos kärnkraftverkets strukturer i stil med tryckkärl och såklart också lagringsanläggningar för använt kärnbränsle, som sagt Onkalo. Återigen alltså saker som du inte kommer åt, till exempel med röntgenstrålar. Myontomografin kan avslöja förekomsten av eventuella defekter, läckor eller nedbrytning i kritiska strukturer utan att man behöver vara i fysisk kontakt med någonting. Ett annat bra exempel på saker som man helst inte petar rent fysiskt i är vulkaner. Med hjälp av myontomografi kan man studera vulkanernas inre struktur och dynamik. Den här metoden kan hjälpa till med att identifiera magmakammare och deras tillstånd och på så vis bedöma sannolikheten för ett utbrott och annan vulkanisk aktivitet. Det här utan att behöva använda påträngande metoder. Ett ställe där man redan har tillämpat den här metoden är Italien. Ta nu Vesuvius nära Neapel till exempel. Allmänt betraktad som en av de farligaste vulkanerna i världen på grund av befolkningen på 3 miljoner människor som bor i bergets omedelbara närhet. Det här gör trakten kring Neapel till den tätast befolkade vulkaniska regionen i hela världen Och Vesuvius tendens till våldsamma explosiva utbrott i stil med det som utplånade Pompeji och Herculaneum gör det akut att hitta metoder för myndigheterna att ge så tidiga varningar som möjligt. Och myontomografin kan vara en del av lösningen här. Och apropå myndigheter, myontomografi kan också användas för att uppdaga försök till brott. Man kan skanna lastcontainrar och andra stora föremål vid gränsövergångar eller i hamnar till exempel för att sätta dit drog- och vapensmugglare eller varför inte människosmugglare också. Det här alltså genom att avslöja variationer i densitet i de skannade föremålen. Föremål som alltså kan variera från enskilda lastbilar och containrar till hela fartyg. Man ska alltså hålla i tankarna här att till skillnad från röntgen orsakar man inte någon risk för någon med hjälp av myontomografi. Myonstrålningen finns ju där oavsett. Du och jag och alla andra blir hela tiden pepprade av myoner från den övre atmosfären. Ja, och apropå atmosfären så kan meteorologerna ju också ha ett och annat att hämta här. Myontomografi har redan använts till att mäta vattenhalten i atmosfären inuti kraftfulla stormar. Och det här är alltså bara några exempel på potentiella användningsområden för myontomografi. När den här tekniken utvecklas och blir mer tillgänglig kommer den sannolikt att hitta många flera tillämpningar inom olika vetenskapliga, industriella och säkerhetsrelaterade domäner. Men också om det är för tidigt att veta exakt vad forskarna har hittat inuti Keopspyramiden och vad som ännu kan upptäckas där, råder det ingen tvekan om att myontomografin åtminstone har gett arkeologin en helt ny förmåga. En ny dimension eller ett nytt sinne rent av. Arkeologerna har än så länge bara skrapat lite på ytan med sin nya leksak. Eller noja, under ytan ska vi kanske säga. Fortsättning följer. Och det var allt från Kvanthopp för den här veckan. Ett nytt avsnitt dyker som vanligt upp på Yle Arenan nästa lördag. Ha det gott tills vi hörs igen, säger jag, det vill säga Markus Rosenlund. Hej så länge!